På en skala 1-10, hur bra tycker ni att det låter med smarta elnät?
Ja, jag skulle nog säga 10.
Ja, ska man säga 7 kanske?
9.
5.
Är det möjligtvis så att ni har något smart elnät hemma?
Det vet jag faktiskt inte.
Nej, det har jag tyvärr inte hemma.
Nej.
Nej.
Är du helt säker?
Nej.
Hej och välkomna till Teknikutbildarkvarten. Det här är tredje avsnittet i en serie poddar från Teknikutbildarna. Och den här kvarten som vi har framför oss ska vi prata om smarta elnät. Och som ni hörde, alla är inte helt säkra på vad smarta elnät egentligen innebär. På Wikipedia beskrivs det så här. Smarta elnät är elektriska energisystem som utnyttjar informations- och styrteknik, distribuerad databehandling samt tillhörande givare och manöverorgan för att integrera beteenden och handlingar hos användare och andra intressenter samt att effektivt tillhandahålla en hållbar, ekonomisk och tillförlitlig elförsörjning. Ja, det var en lång mening och jag blev själv inte mycket klokare. Därför har vi idag bjudit in Gustav Lundqvist. Hej Gustav och välkommen!
Hej!
Du är civilingenjör i energiteknik för kraftindustrin. Och så jobbar du som konsult och utbildare, eller hur?
Jajamän, stämmer.
Vad tänker du utifrån det du hörde?
Jag tänker att begreppet smarta elnät då är väldigt luddigt för gemene man. Mm. Man vet inte riktigt vad det här är för någonting. Mm. Jag tror även att många makthavare i Sverige vet inte heller vad det är för någonting egentligen. Mm. Det låter bra. Smart är någonting positivt. Ja. Och det låter som något positivt. Mm. Men frågan är om det verkligen är någonting vi ska implementera hejdlöst utan tanke. Mm. För det är mycket som kan gå fel.
Hur fick du upp ögonen för det här ämnet?
Första gången jag hörde om begreppet smarta elnät, det var 2010. Och det var under mitt examensarbete vid Luleå Tekniska Universitet. Och det var en professor där som heter Matt Bollen. Och grejen med Matt det är att han är en av de absolut duktigaste i Sverige inom elkraft. Men han berättade att de ville att han skulle föreläsa i Almedalen om vad smarta elnät var för någonting.
Yeah.
Och han sa att, fast på med holländsk brytning då, att jag vet inte vad det är för någonting, men ska föras i alla fall. Och så var det då. Ingen visste vad det var för någonting. 2008, då hörde jag, det var något tal från president Barack Obama, tror jag var. Han började snacka också om smarta elnät. Jag vet inte om han visste vad det var själv.
Mm-hmm.
Men det är ett väldigt fint ord och det omfattar väldigt, väldigt mycket.
Mm.
Och jag ser det som en väldigt stor mängd verktyg som man kan använda på olika sätt.
Jag tror du måste precisera och berätta lite mer vad du menar.
Alltså till och med smarta elnät har vi haft i Sverige 120 år. Men att ha då undersöker de relärskydd man tillverkade på 1900-talets början, de var kolossalt smarta. Går man in på nätkommunikation via överlagrade 400 Hz-signaler på nätet, bärfrekvensspärrar på 40-talet, det var enormt intelligent. Så jag menar, det här med att ta ett RZKC-relä exempelvis, det är gigantiskt avancerat.
Mm.
Men det var alltså 50-talet. Vi började med sådana aspekter.
Mm.
Men vad det här handlar om nu, det är egentligen att man inför, dels är det batteriteknik, energilagring på olika platser.
Mm.
Dels i fastigheter, ute i nätet, både små och stora lagringsmöjligheter. Och idag så är det framförallt litiumjonbatterier. Sen så har vi solceller. Mm. Att vi går från att ha en struktur med där kraften görs i form av vattenkraft, kärnkraft och kraftvärme och vindkraft.
Mm.
Till att ha mer och mer småskalig produktion. Så att produktionen sker i städerna. Och det är förstås ganska logiskt, för att idag så bor exempelvis 85% av Sveriges befolkning i storstadsregionerna.
Mm.
Så det är exempel på det. Det kan vara en fråga att man drar ner lasten när produktionen dippar. Vi har produktion som är väldigt mer intermittent. Det kan vara vindkraft som ibland så kan den ge enormt mycket effekt och ibland så ger den nästan ingen effekt alls. Och hur hanterar vi det?
Vart är det vanligast man ser smarta elnät idag?
Ja, i Sverige så räcker det med att åka till en vanlig bensinmack egentligen. Jag menar, där kan du se snabbladdare för Tesla-bilar eller för andra typer av gränssnitt.
Ja.
CCS-laddning exempelvis. Så det är någonting som kommer att implementeras väldigt mycket nu närmaste åren. Ta exempelvis Volvo. De kommer nu år 2019 att helt sluta tillverka bilar som bara har förbränningsmotorer. Utan då har du dels 48 volt light-hybrider eller plug-in-hybrid eller rena elbilar. Så det är kanske det närmaste här i Sverige.
Hur tror du det kommer att utvecklas då med just det här med elbilar och laddningen kring dem?
Grejen är här, vi är vana att kunna tanka bilen på macken. Mm. Att det ska ta kanske bara 1-2 minuter och sen har du tanka bilen.
Mm.
Och det gör det sen till att man utvecklar tyngre och tyngre laddgränssnitt. Jag snackade med en expert från Elsäkerhetsverket förra veckan.
Yeah.
Och han nämnde att nu så kommer det 800 volt system för laddning av elbilar. Och det har att göra med att om du idag tar och laddar en bil med en snabbladdare som ger väldigt, väldigt mycket ström, då måste det ha väldigt, väldigt tungt kablage.
Mm.
Och man orkar inte lyfta en sån tung kabel.
Mm.
Och det innebär att vill du ha mer effekt, då får du höja spänningen.
Mm.
Så det är någonting som kommer väldigt starkt. Sen har vi även möjligheter att använda oss av vätskekyla sladdar för att kunna ladda bilen. Och företaget 3M exempelvis, de här som gör alla möjliga typer av isolermaterial, de har utvecklat den typen av teknik exempelvis. Och det gör att du kan ha en lättare sladd till en bil alltså, när du ska ta och ladda.
Mm. Intressant. Och sen är jag lite intresserad också av det här med solceller. För jag har faktiskt ett gäng solpaneler på vårt garagetak hemma. Mm. Och de tillverkar el då. Hur ser du på utvecklingen kring solceller då?
Eller förresten, innan du svarar på den frågan. Jag ställde ju en fråga till några kursdeltagare som befann sig hos oss förra veckan. De gick en helt annan kurs. Men hur som helst, frågan till dem, den löd: tänk er att ni har 100 000 kronor. Skulle ni investera dem i solceller eller i aktiefonder?
Aktiefonder.
Ja, jag skulle nog säga solceller, ja.
Ja, för mig blir det också solceller.
Varför?
Jo, jag tänker lite på miljö och så långsiktigt. Att man kanske alltså spara på el.
Ja, jag håller med. Exakt samma.
Men du kände aktiefonder, varför då?
Ja, men då kan man ju spara det inför framtiden då. Pension till exempel.
Jag tror jag skulle spendera på solcellerna faktiskt.
Skulle köra aktier.
Varför väljer du aktier?
Ja, pengar.
Jag väljer nog solceller för de är så mångsidiga. Du kan även använda dem under sommaren, kan använda dem för uppvärmning utav huset under vintern och för varmvatten. Då sparar du in strömmen så. Så kan du utnyttja elnätet under vintern mer istället. Jag tror jag skulle spendera på solcellerna faktiskt.
Skulle köra aktier.
Varför väljer du aktier?
Ja, pengar.
Jag väljer nog solceller för de är så mångsidiga. Du kan även använda dem under sommaren, kan använda dem för uppvärmning utav huset under vintern och för varmvatten. Då sparar du in strömmen så. Så kan du utnyttja elnätet under vintern mer istället.
Oj. Du, där vart jag fast en kliven om jag ska vara helt ärlig. Jag vet inte, det känns nästan som att aktiefonder är lite säkrare än solceller.
Ja, du hörde Gustav. Om jag återgår till frågan jag ställde till dig innan. Hur ser du på utvecklingen av solceller?
Den kommer vara massiv, den är massiv nu. Och det byggs ju väldigt, väldigt mycket solceller runt om i världen. Alltså Kina framförallt.
Mm.
Kina har en park som har en effekt av 1,5 gigawatt. Och det är egentligen...
Ja, för mig då, säger inte det jättemycket.
Ja, det finns ett vattenkraftverk i Sverige som heter Harsprånget.
Ja.
Det är det som har mest effekt i hela Sverige.
Mm-hmm.
Den har en effekt av 1 gigawatt.
Wow.
Och i Kina de byggde upp den bara på några år, alltså, den parken. Och du kan se den från rymden.
Okay.
Enorma investeringar. Och det är alltid frågan, hur ska man då bygga solceller? Ska man bygga som kineserna, att man bygger enorma parker mitt ute ingenstans?
Mm.
eller ska man bygga på hustak runt om i städer? Jag är rädd för att en investering i solceller på tak kan vara en dålig och farlig investering. Och varför då? Det är väldigt småskaligt, det är väldigt jobbigt att underhålla jämfört med något som är väldigt storskaligt. Och sen så är intäkterna då ganska små jämfört med många andra investeringar. Man kan säga att har exempelvis installation i solceller, då kan du räkna med intäkter på 10% av investeringen varenda år ungefär. Och det innebär att efter 10 år har du ju räknat hem din investering.
Det är en ganska lång tid ändå.
Det är en ganska lång tid, men problemet är att om man istället väl att, om du vill ha pengar, då kan du lika gärna investera dem på, ja, i fonder istället. Så att idag så ser jag inte solceller på fastigheter som någon väldigt bra investering.
Så då är frågan, vi kanske inte ska satsa för fullt på smarta elnät då. Vad tycker du?
Om tekniken finns tillgänglig, då bör man undersöka om den är lönsam. Det måste absolut göras. Problemet är att jag är att vi kan göra gigantiska misstag. Ser vi exempelvis på litiumbatterier. Om ett litiumbatteri börjar brinna, då bildas det exempelvis fluorväten. Och det är ganska läskigt, för det är gaser som den går in genom huden. Det räcker alltså inte med skyddsmask för att skydda sig.
Nu är du inne på risker alltså kring det här med smarta system.
Ja, visst. Alltså, jag menar att man ska ha litiumbatterier i fastigheter exempelvis. I källaren eller i bottenvåningen. Börjar det brinna, alltså gaserna och det, de är fruktansvärda. Och fluorväten, den går in genom huden, den orsakar vävnadsskador, orsakar kramper, förvirring. Så det är exceptionellt giftigt. Och frågan är om du vill ha den typen av teknik i en fastighet.
Så nu låter det som, säger du nu att det kanske inte är ett måste att satsa på de här smarta elsystemen?
Ja, alltså du har komponenter i det som är fantastiska, men använt på fel sätt och kan det skapa risker. Ta exempelvis batteriteknik, men är det nu så att du har en stor stad som har begränsade nätanslutningar till sig? Ta exempel i Stockholm. Stockholm växer så knakar. Och frågan är då, för att balansera effektbehovet, då kan man diskutera om man borde bygga storskaliga batterilager i Stockholm. Och där är det lite avskilt, och om någonting skulle hända, då är det inte hela världen. Nästa fråga är om det är säkert att litiumjonteknik är den bästa. I Kina bygger man exempelvis vanadinbatterier, vanadinflödesbatterier. Som är helt fantastiska. Mycket bättre än litium sett till sin förmåga.
Och mindre risker med också, eller?
Ja, det får vara osagt. Det har vi kanske inte undersökt än riktigt, men risken är att man satsar på en teknik som kanske snart är passé. För att det går så fort. Det enda sättet att lära sig är att testa på riktigt. Att göra investeringar. Och då upptäcker man vad som är lönsamt, vad som funkar bra och vad som inte funkar bra.
Jag är ju igen då tillbaka det här med miljön, för att känna att ofta pratar man bara om lönsamhet är det liksom det som nummer ett. Jag skulle ju vilja sätta det där med miljön, att det kom upp högre. Vad tänker du?
Alltså grejen är att i Sverige ser jag inte någon större logik, för att vi har ändå en nästintill fossilfri kraftproduktion. Däremot i ett land som Kina, jag menar, då är det solceller där, det är ju fantastiskt.
Okej.
Avslutningsvis då, Gustav, vilka smarta elnät skulle du själv vilja investera i?
Alltså jag tror det finns väldigt mycket man kan investera i, och det är mycket måste ske samtidigt. Så det som händer nu, det är egentligen att man tar och testar saker. Vi måste investera, vi måste göra misstagen för att lära oss vad det är som egentligen är lönsamt långsiktigt. För det vet man inte då än. Man har inte gjort de här stora försöken än. Och sen, jag skulle säga, dels kan det vara i form av energilager, framförallt nära våra städer. Men kanske även energilager i vindparker. För det intressanta med vindkraften är att tar du en vindpark, den ger i genomsnitt bara 30% av dess märkeffekt. Och det gör att alla ledningar till vindparken, krafttransformatorer, allting måste vara 3 gånger större än genomsnittet. Och det innebär i sin tur att istället för att bygga väldigt, väldigt kraftiga ledningar och ställverk, då kan man investera i energilager som är då i en vindpark. Och det gör att då får man mycket jämnare kraftproduktion. över lång tid. Så det ser jag som en mycket intressant möjlighet.
Ja, intressant. Jag känner att jag måste dyka ner i det här ämnet mer efter jag har hört vad du berättat om idag, verkligen. Tack så jättemycket, Gustav.
Ja, tack.
Vill du lyssna på den här podden igen, kanske tillsammans med dina jobbarkompisar under morgonfikat eller som en del på en arbetsplatsträff? Då finns den förstås på Teknikutbildarnas hemsida teknikutbildarna.se/podd. Här finns också ett par poddbonusklipp. I det första klippet hör du Gustav berätta mer om sin syn på solceller på mitt och många andras hustak. Och i det andra klippet hör du Gustavs tankar kring den stora satsningen på vindkraft. Vill du lära dig ännu mer om smarta elnät så finns den kursen hos oss. Eller om du är intresserad av andra kurser inom elkraftteknik. Det kan du också läsa om på teknikutbildarna.se/podd. Och välj då det här avsnittet om smarta elnät. Själva podden finns förutom på Teknikutbildarnas hemsida också på de ställen där poddar finns. Tack för att du lyssnade och på återhörande. Nästa podd, då lägger vi allt ljud och hela kvarten på det som går under namnet säkerhetskultur.